Hej och hjärtligt välkomna till det femte avsnittet av podcasten Runda kiosken. Vad roligt att ni lyssnar idag också. Och jag som säger det här heter Patrik Kålar. Och mitt emot mig sitter...
Som inte sa det där. Carl Telenius.
Och vad kul att ni bara blir fler och fler.
Ja.
Har vi fått rapporterat att det faktiskt är ganska många som
lyssnar nu. Vi förökar er. Nej, men det är kul att faktiskt höra och se att det blir fler lyssnare. Det peppar oss ännu mer och... kommer göra att vi kommer komma ut med ett avsnitt till nästa vecka.
Nej. Om vi orkar. Ja, Carl, hur är läget? Förutom att du verkar vara lite irriterad på mig.
Ja, jag är. Det blir säkert bättre. Men jag erkänner att jag är lite irriterad. Vi har ju fått vänta. Jag har fått vänta. Ja. Du kan väl förklara det här. Vad är det du håller på med?
Ja, men du fick faktiskt vänta av en god anledning. Det var nämligen så att jag satt hemma och försökte köpa biljetter till Monty Python.
Ja, fast vänta, till historien hör också att jag var på utvecklingssamtal med min dotter. Och stressade på för att vi hade avtalat en tid där vi skulle ses, spela in podcast. Jag slänger mig in i bilen, åker iväg, smsar, nu är jag färdig. Och då får jag till svars att nej, jag är inte klar, åk hem.
Det här med avtala tid, då är det faktiskt du som igår smsade en tid som du hade satt enligt dina förutsättningar.
Som du godkände efter dina förutsättningar.
Och jag skulle till och med vilja säga att du hade satt upp ett ganska snävt tidsfönster för hela inspelningen idag.
Aha.
Som tyvärr råkade krocka med att det var biljettsläpp till Monty Pythons första
varför
live.
Varför kunde du inte bara säga det till mig igår?
Att men jag hade inte bestämt mig igår att jag skulle köpa biljetter.
Nej, så då tänkte du att jag bestämmer mig nu 10:55.
Ja, men faktiskt så blev det så. Nej, jag bestämde mig strax innan 9 i morse. Jag hade då med väldigt avancerad matematik räknat ut att den här tidpunkten som biljetterna skulle släppas, det vill säga 10:00 lokal tid i London, var 9:00 svensk tid eftersom det diffar på en timme.
Och vi vet ju båda hur duktig du är på avancerad matematik.
Ja, det slog fel på ungefär 2 timmar, för det var ju då en timme senare, vilket var 11:00, vilket var samma tid som vi skulle ses.
Men nu är vi här.
Och jag
är jätteglad för din skull att du har... biljetter till Monty Python i London.
Ja, och inte nog med det. Jag blev så övertänd så jag köpte faktiskt några biljetter där man får träffa dem innan.
Mm. Jag trodde du skulle säga att du hade köpt den till mig nu.
Nej, det hade jag inte. Men jag kan köpa en kaffe till dig istället. Ja, så kan du få en sån här sockerbit som du tycker är så rolig att öppna på rätt sätt i det där paketet.
Men du ska träffa dem, det låter ju kul. Det här är ju någonting vi kommer få höra av. Men det är ju typ om ett halvår, eller?
Ja, det är i juli.
Wow.
Det här med träff och träffa. Jag har faktiskt aldrig slantat upp för en sån här meet and greet, som det heter tidigare. Men det går ju ut på att om man betalar lite extra, eller i det här fallet ganska mycket extra, så ska man då få träffa de här gamla uvarna.
Ah. Coolt.
Är du något av ett... gillar du Monty Python?
Ja, det gör jag. Det gör jag. Inget
eller?
Fan, men jag skrattar åt nästan allt som de har gjort.
Mm-hmm. Jag läste faktiskt just en grej, och den kan ha bidragit till att jag blev lite peppad. För jag läste den för bara några dagar sedan. Du vet ju att jag gillar ju Elvis väldigt mycket.
Jo.
Och när Elvis köpte sin privata jumbojet, Lisa Marie, så ringde han sin live-ljudtekniker och sa, fan, jag vill ha den fetaste ljudanläggningen i jumbojeten. Okay. Han ville ha liksom en skitfet stereo som bara kunde lyssna på musik. Och Bruce Jackson, som han hette, åkte dit. Ja, men mätte upp, kolla hur feta högtalare kan han få in i flygplanet, ström och allt sånt där. Så han köpte liksom de bästa hi-fi-grejerna, de fetaste ljudgrejerna, installerade dem så det skulle bli riktigt mesta ljud med värsta trycket i Elvis privata jumbojet. Fast när han senare frågade typ, vad sa Elvis? Vad tyckte Elvis om ljudet? Vad spelade han liksom?
Ja.
då blev man lite knäckt. För det enda Elvis hade spelat, det var sketchen Albatross med Monty Python från en av deras liveskivor på svinhög volym. Till och med han tyckte det var kul.
Till och med han, var det känt sen innan att han var Monty Python-fan,
ja,
eller?
Ja, det är ganska...
Var de stora i USA överhuvudtaget?
Ja, de blev det. För jag tror att Monty Pythons Flying Circus visades på amerikansk tv i början på 70-talet. Mm. Typ på någon, jag vet inte om det var syndikerat eller någon network eller hur det var. Men de blev väldigt snabbt populära i staterna. Mm. För det är ju känt sedan tidigare att bland annat George Harrison, och de var ju alltså superfans av Monty Python. George Harrison finansierade ju faktiskt Life of Brian-filmen. Mm. När deras filmbolag drog sig ur, för de tyckte att det var lite hädelse och lite kontroversiellt sådär. Mm. Så då, det projektet höll tydligen på att läggas ner eller något sånt där, tills George Harrison sa, nej men vad fan, den här filmen vill ju jag se. Så han slant upp själv liksom.
Tack för bonusfakta, jag känner mig genast lite bättre.
Ja, men vad bra att du är lite gladare.
Ja, vi kanske till och med kan ha det som en liten topic längre fram.
Varför inte?
Du, vi hänger ju lite extra mycket nu för din, i och med den här radion också. Och sen så fick vi hänga lite extra i helgen.
Ja, för vi uppträdde i Stockholm, var och en för sig faktiskt.
Var och en för sig, på lite olika tillställningar. Och jag tänkte just på din ditt ställe som du var på. Du hade ju lite ångest innan.
Ja, lite lätt faktiskt. Jag brukar inte ofta ha det, men ibland så brukar jag kunna känna att jag är... Du vet, när man känner att man är inte riktigt på rätt ställe.
Vi kan ju säga först också vad du gjorde. Du spelade skivor.
Ja, och det brukar ju tycka är jätteroligt. Men på den här spelningen som då var i fredags, så fick jag reda på vad det var för åldrar. Ja, det var blandade åldrar. Så hade jag liksom förberett för det. Och så fick jag reda på lite mer specifikt dagen innan. Att med blandade åldrar så menade de att det var ungefär 150 pers i åldrarna 18-19.
Ah, okej.
Vilket jag inte var förberedd för sådär, för att jag brukar ju faktiskt då spela musik som är gjord för blandade åldrar.
Man kan väl också säga att du har ju en smal nisch, fast det ändå slår brett på något sätt. För du spelar ju 60-70-tals svängiga låtar.
Ja, fast det är faktiskt, det är ju när du har hört mig spela offentligt, alltså när du har hört mig spela ute.
Vad spelar du nu då? E-Type?
Nej, men jag spelar ju på ganska mycket bröllop. Och då har jag liksom lite bredare repertoar.
Okay.
Men kanske lite bredare repertoar som är anpassad för...
Det är ändå musik som du står för.
Ja, absolut. Ja. Jag står för all musik jag spelar. Och det är ju kanske just därför jag inte spelar E-Type som du.
Du skulle inte spela... Du skulle inte gå igång på en... På någon Eurodisco-nattklubb?
Nej, det skulle inte funka så bra. Men det funkar ju bra om åldern är, säg, mellan 25 och 80.
Ja, ja, men folk blir glada och man går igång. Men skitsamma, du hade i alla fall lite ångest inför det här.
Jag var faktiskt lite så här, liksom förberedd på det värsta. Och jag började fundera innan så här, om jag skulle safea upp med massa modern dansmusik, hitlistemusik och sånt där. Men jag bestämde mig för att faktiskt bara köra på mitt spår.
Mm. Och det gick väl?
Det gick faktiskt bra.
Ja.
Så det var inga problem. Jag tror eventuellt hade ungdomarna uppskattat mer om de hade hyrt in Avicii istället för mig. Mm. Men med tanke på hur det kändes innan så gick det väldigt bra. De var väldigt artiga, snälla och trevliga. De här 150 friidrottsungdomarna.
Jag hade ju i och för sig förväntat mig att få höra någon story hur folk liksom buade eller så här. Frågade, önskade låtar som gjorde det mer och mer knäckt, så att du bara stod och grät och vände dina små vinylsinglar. Men ja, det var ju synd att du inte kunde bjussa på det.
Ja, då faktiskt, om jag ska säga, jag var till och med så tillrättalagd att jag inte körde vinyl denna gången.
Oh,
sådär, du ser, ja. Jag tänker på klienten, va? De ska få det de vill ha.
Ja, de vill ha CD. Nej, men det är ju alltid roligare att höra om ett misslyckat gig.
Ja, faktiskt, jag förstår vad du menar.
Det är alltid trist att höra så. Hur gick det ikväll? Jo, men det gick bra. Folk var nöjda och glada. Det blir man ju aldrig glad av att höra. Man vill ju höra när det har gått riktigt dåligt. Och den frågan får jag ofta så här. Har du aldrig riktigt misslyckats någon gång?
Men det har jag faktiskt undrat. Har du någonsin varit med om att nej fan, det här var ju helt värdelöst?
Jo, det har jag.
Ofta?
Nej, inte
hur hög,
ofta.
Hur hög ratio?
Nej, men det är faktiskt inte ofta. Alltså om jag skulle titta på videoinspelningar från några år bak i tiden, det är klart, då skulle jag kunna säga att oh shit, det där var inte bra. Men känslan man har när man går från då liksom, var ju kanske bra.
Ja. Visste du att första gången jag såg dig, vilket var nere i, var det Donus eller vad var det? Var det nere i 21 tror jag.
Okej.
Okay. Alltså det här var jättelänge sedan. Ja. Vi hade lärt känna varandra och jag hade bara hört snack om att du trollade, men jag tror aldrig jag hade sett dig uppträda.
Aha.
Så stod du där på någon liten scen och trollade. Och som final hade du, ja men det var ett kort trick i alla fall.
Aha.
Och som final så skulle du liksom veckla ut ett kort.
Ja.
Och det var fel kort.
Nej. På riktigt?
Ja.
Nej, men ingick det inte i tricket?
Nej.
Så finalen blev liksom katastrof?
Ja, men det var liksom så här att vi bara, jaha. Ja, vi applåderade lite.
Jag trodde alltså att jag hade gjort rätt.
Ja, du visste inte om att det var fel kort för att vi berättade för dig. Och man börjar tänka sig, okej, har vi förstått det? Såg jag fel kort? Men var inte det?
Ja, ni måste ha sett fel. Ni måste ha
sett. Nej, jag tror... Okej, vi var 5 killar som såg fel kort.
Ah, shit.
Så därför har jag lite så här, jag vet ju att det kan ju bli fel.
Ja, det var intressant att höra. Det berättar du nu alltså,
ja,
15
år
senare.
Jag tror jag berättade då också.
Okej. Okay. Jag kan säga att den osköna känslan som fastnar hårdast, det är faktiskt när man bara känner att man är på fel plats. Precis som du, jag trodde att det skulle bli lite så nu, men det är inte DJ-gig. För att det är den första liksom, liten örfilen jag fick när jag började uppträda. Jag var uppträdde på en fest där jag bara kände att ingen brydde sig om att jag stod där och uppträdde.
Ah.
Det är en fruktansvärd känsla.
Ja. Ah.
Och stå, alltså det var ju, och grejen var, nu man tänker efteråt såklart, jag hade ju ingen rutin, jag visste ju ingen, hade inte så bra koll på grejer och ting.
Jag måste inflika en liten grej. Mm. Det här med att ingen bryr sig, det är ju lite olika hur man gör. Jag spelar ju piano och orgel, så jag gör ju ganska många gig som har mingelkaraktär.
Ja.
Och då ingår det att man,
att ingen bryr sig.
Att man är förberedd på det.
Ja, men absolut.
Men som jag spelade på ganska många bröllop i fjol. Mm. Och på ett bröllop så, jag skulle spela under själva vixen. Mm. Och brudparet var försenat.
Mm.
Och folk satt och pratade lite med varandra. Och då gick prästen upp och sa så här, brudparet är lite sent. Sundertiden ska Patrik spela piano.
Mm-hmm.
Vilket vi hade kommit att vara, så att jag satt bara improviserade lite grann.
Mm.
Och då blev folk knäpptysta. Aha. Och bara satt och lyssnade på pianospel. Så fick jag faktiskt säga att, alltså, prata gärna under tiden, för det här är inget, det här är bara bakgrundsmusik. Och då gjorde de det. Det var en ganska skön stämning. Så i det fallet, så eftersom inte jag var förberedd på att ge någon pianokonsert liksom, så föredrog jag verkligen att de inte riktigt lyssnade på mig.
Jag förstår. Men i mitt fall här, när man blir introducerad och det är scenljus och ljud.
Ja, det är ju lite
om man går upp
liksom
på scen. Ja. Och sen märker man bara att... För det här grejen var att det här var just i ett mingel.
Ja.
Och jag stod på en scen med ett stort dansgolv framför och folk stod liksom längre bort och minglade.
Ja.
Ingen brydde sig om vad som hände på scenen. Och jag stod där och körde. Du vet, svetten rinner och man är nära att börja gråta nästan. Nej, men jag var ju ung. Jag var ju kanske, jag tror inte ens jag var 20 år, 19 någonting sådär. Men alltså, jag kommer ihåg känslan efteråt. De skulle bjucka på någon taxi hem till mig. Jag satt nere i logen och bara så här, jag går inte härifrån. Eller jag försökte hitta föremål och skära mig med eller någonting.
Och du sitter fortfarande kvar där.
Ja, precis. Nej, men det var en obehaglig känsla. Men
sjukt att du inte ville gå därifrån. Till skillnad från att man kanske skulle vilja gå därifrån så fort som möjligt, så satt du mest där.
Ja, men jag satt ju i någon loge i källaren liksom. Jag ville inte gå upp så att ens se att de andra skulle se mig igen på något sätt.
Ja.
Ja, men och en annan, jag kan dra en annan också som hände lite senare. Kanske för, jag vet inte, 3 år sedan kanske, 4 år sedan.
Mm-hmm.
Så då hade jag ändå rutin och sådär. Men jag fick en förfrågan från en idrottsförening att uppträda på en, de hade en stor turnering som de skulle ha. Som skulle så här jubilera 20 år eller 50 år, eller jag kommer inte riktigt ihåg.
Ja.
Ja, jag är ju idrottsförening, och det här var ju ungdomar. Var det. Först trodde jag faktiskt att det var barn och ungdomar, men det visade sig att bara var ungdomar. Och det är väl kanske inte riktigt min målgrupp, kan man väl säga.
Okay.
Eftersom jag uppträdde mest för vuxna och sådär. Så att, ja, men de ville ju verkligen gärna boka mig, märkte jag ju. Och jag drog till med något pris, man skickade någon så här offert. Och sen så tänkte jag, ja, de ville boka mig för det. Ja, men då får jag ju köra liksom.
Ja.
Och ja, det visade sig då vara, och jag kollade upp allting innan också så här med att jag måste ha bra ljud, ljus, så att det ska vara ordentligt ljussatt, och att det måste finnas en ljudtekniker där. Ja, ja, inga problem, allting skulle finnas där, allting var klart. Så då känner jag mig lite trygg. För det här var ju då alltså inne på ett ganska så stort ställe som tog, det kommer alltså 1500 kids dit och ska ha disco.
Ja.
Och mitt i det här diskot då så ska det avbrytas och jag ska gå in och köra en show och sen så ska diskot fortsätta.
Det låter ju som ett underbart upplägg.
Ja, alltså jag förstod innan att det här kommer bli sjukt svårt alltså. Det här kommer bli, ingen kommer heller bry sig, utan jag får köra på liksom, är det liksom 10% av den här publiken som bryr sig, så är jag glad för det. Så jag hade förberett mig lite grann, jag hade gjort ett intro så här som skulle vara lite mera anpassad för den här målgruppen, tänkte jag så här, så att det här blir bra, bränt ner på CD-skiva allting.
Nej. Det var ett E-type intro.
Nej, jag hade inte bränt ner på CD-skiva, jag hade den på min telefon eller på en MP3-spelare. Skitsamma, jag kommer dit. Här sker ju några misstag då. Jag kommer dit lite för sent. Aj. För att jag hade gjort en missuppfattning. Tiden han sa att jag skulle komma dit, det var samma tid som diskot började. Vilket innebär att folk hade redan börjat komma in i lokalen när jag trodde att jag skulle vara där i lugn och ro och soundchecka.
Oj då.
När jag kommer dit så märker jag också att det finns ingen affisch, det finns affisch, men det står ingenting om att det ska bli en upptrannande. Det står bara att nu är disco fullt drag, nu kör vi. Vilket också är, då kommer alltså jag bara vara en kille som kommer dit och stör i deras disco. Andra misstaget var att det var ingen av arrangörerna som kände till att, eller de som var där och jobbade liksom, kände inte till att jag skulle vara där.
Nej.
Så det blev så här, vi kan se om vi kan, vart du ska vara någonstans och så där. Han som hade bokat med, han hade fullt upp med annat, så han var inte där på plats den kvällen, så att jag liksom fick, okej, men jag visste att det skulle finnas en ljudtekniker. Så jag frågade, vart finns den här ljudteknikern? Ja, det är ju han som är diskjockey. Okej. Och han hade ju redan börjat jobba då, eftersom diskot var ju, hade börjat igång. Folk hade börjat strömma in. Nu börjar en smått panikartad känsla sprida sig i kroppen. Och jag springer upp, kommer upp på scenen. Där han står uppe på en scen som var väldigt hög scen där han står då. Och jag börjar prata med honom och han är så svinstressad, för en av hans CD-spelare har slutat fungera, så han har bara liksom en CD-spelare att jobba med. Så han försöker stå och fixa med den andra CD-skivan samtidigt som han byter låtar, och sen vill jag prata med han. Så han är bara så här, hej, men du får vänta. Alltså jag kan inte vänta. Vi måste prova mitt ljud här, och folk är på väg in. De hade redan börjat dansa liksom. Det hade redan börjat också springa upp lite kids upp på scenen och börja hetsa om önska låtar, så att han var tvungen att stå och flaxa bort dem också.
Fan, oskönt.
Så det var Okej, jag tänkte så här, okej, han får pilla lite där. Jag kollar ljuset så länge. Då ser jag att han har uppe på scenen dragit upp, för i den här lokalen fanns liksom ett fast ljus uppe i taket. Och han hade slängt upp då en sån här tross med massa diskolampor.
Ja.
Och den trossen var riktat ner mot dansgolvet och täckte för det här fasta ljuset som var, det här fasta liksom scenljuset mot scenen.
Mm.
Så att det var bara som en stor skugga på scenen.
Ah.
Så jag hade inget
ljus. Du hade inget ljus på dig alls.
Jag hade
du skulle
inget
stå
ljus på
i mörker och trolla.
Jag skulle stå i mörker och trolla. Och där kände, det här är ju inte okej. Jag frågade honom, det här, vi måste flytta på den här trossen. Han bara, du får kolla med någon. Ja, jag gick ner och hämtade några som var där och jobbade. Tog upp dem och sen började vi flytta på den här trossen. Och den började så här wobbla fram och tillbaka på ett ganska obehagligt sätt. Så att man kände, det här kan ju tippa ner och döda några barn här nu, ja. Innan, eller några ungdomar. Så att vi avbröt det direkt. Men vi lyckades flytta bak den kanske ett par decimeter. Vilket gjorde att ljuset, alltså längst fram, allra längst fram på scenkanten, där fanns det en liten ljusspott. Jag tänkte, jag får stå där. Helt värdelös, men jag får stå där med typ tårna framtittande över scenkanten. Okej, nu var jag tvungen att testa ljudet. Jag skulle ha headset på mig. Började plugga in ljudet där på hans anläggning. Och det var ju ingen riktig så här PA-anläggning, utan i hans värdelösa diskjockey grejer, och det är aldrig bra att plugga in sånt ljud i sin disk. Helt värdelöst. Men inte nog med det, vi fick ju knappt, i min stressighet så tappar jag den här dosan som har, eller mottagaren till det trådlösa ljudet, ner i backen, så den här displayen bara stod och blinkade Du vet, jag bara, nej, bara stå och trycka på knappar, headset. Alltså jag var så stressad, jag var redan helt svettig och började få lite ställa in känslor.
Ja.
Nu börjar det bli fullt knökat inne på det där dansgolvet. Ja. Alltså folk som bara dansade, som skrek och härjade om att han skulle, vilka låtar han skulle spela och så här. Och till slut så fick jag igång ljudet, testade, det lät skit. Såklart. Och dessutom hörde jag ingenting av mig själv, för att det var liksom ut ner mot dansgolvet. Men det var någon som jag skickade ut som fick lyssna, som kom tillbaka och sa, men det hörs vad du säger och så här. Bra, okej. Okay. Nu var det då dags, nu hade jag avklarat ljud, just nu ska jag ha det här introt så att jag får ett bra intro då. Så jag berättade för honom då, okej, okay, det här introt, du stänger ner din musik, sätt på den här, ja, vi liksom, jag testade mitt ljud, det här när introt.
Ja.
Det funkar inte såklart. Nej, det kom inte igång. Så jag fick tänka ut en plan B. Så jag sa så här, okej, okay, stäng ner, du vrider ner, när jag ska köra, vrid ner ditt ljud. Jag presenterar mig själv liksom av scenen, så ja. Från scen, bakom scenen, presenterar mig själv och du smackar på den här låten, och sen så hade jag en låt liksom, som ja. Jag visste att den här har han. Och han bara nej, det är för många moment. Det är för många moment. Jag bara, vadå många moment?
Du ska stänga av en låt.
Du ska stänga av en låt och sätta på en annan låt. Det är ditt jobb. För uppenbarligen var det inte varit ljudtekniker. Men i alla fall så, nej, det gick inte att resonera fram. Jag bara, okej, okay, vi gör så här. Du stänger av låten, jag presenterar mig själv och sen går jag på.
Ja,
ja, det gick han med på. Okej, okay. Jag står där innan.
Fan, jag tycker det är ändå jobbigt nu.
Alltså det, jag kan också, som bor i den här stressen, så är det någon kille, en liten kille som kommer fram och bara, hej, ska det bli uppträdande? Jag bara, ja, är det Sean Banan? Nej, det är inte Sean Banan. Okej, okay, jag ställer mig vid sidan av scenen.
Hade du önskat att du var Sean Banan då?
Jag hade önskat vad som helst än att vara där, kan jag säga. Jag står där och bredvid scenen. Och han vrider ner musiken. Vad händer när musiken försvinner? Vad är det spontana en publik, som dansande ungdomspublik, gör när musiken helt plötsligt försvinner?
Man blir glad och tror att det ska bli trolleri och stämmer upp i en rungande applåd.
Nej, det blir såklart enorm hets. Du vet, skrik, bu och så sätt på musik. De tror att han har gjort något fail liksom. Men då börjar jag prata då och säger, ja, mina damer och herrar. Och om någon anledning, och du vet, det är bara burop. Om någon anledning, jag brukar aldrig säga att nu blir det trolleri eller något sådär. Alltså det märks ju ändå. Men om någon anledning så säger jag att nu kommer det bli trolleri. Och buropen eskalerar. Det är liksom de bedövande burop och skrik och hets. Och jag presenterar mig själv. Nu kommer han. Förstår du också, värdelöst det här med överraskningsgäst när man är helt okänd.
Ja.
Okej, om det skulle vara då till exempel Sean Banan eller någon som alla skulle känna igen, ja. Vilken tändning det skulle bli. Men vilken otänning det är att nu kommer en surprise och sen kommer in en okänd kille. Det är ju liksom så dåligt så det är inte sant.
Ja.
Ja, jag får kliva på där i alla fall till burop och går in och jag tänkte bara, jag vet, jag hade någon slags tunnelseende.
Mm.
Och bara ja, jag körde på. Det var planerat att jag skulle köra en kvart. Jag körde kanske i 7 minuter max, alltså jag gjorde 2 grejer tror jag.
Och hur mottogs?
Ja, så jag fick ju stå längst framme på scenen. Så jag hade liksom folk rakt under mig. Och rakt under mig, där stod det liksom ett tjejgäng, du vet, de stod och ryckte mig i byxbenet och bara skrek, sätt på musik, sätt på musik. Under tiden jag försökte underhålla de här ungdomarna. Ja, det var ju, det var en utmaning kan man säga. Och jag önskar att jag hade något lyckligt slut att säga, att men det gick väldigt bra ändå, men det kan jag inte säga. Ja. Alltså det måste ju varit katat. Jag var inte rätt man på rätt plats helt enkelt. Jag körde numren gick ju bra. Jag gjorde inget fail liksom där.
Blev det någon efterfest?
Nej, men grejen är, okej, ska det finnas någon liten ljusglimt i det hela, var att när jag packade ihop mina grejer, du vet, jag var helt genomsvettig. Du vet, det största jublet var ju när han väl satte på musiken sen när jag var klar. Då drog ju liksom, började de köra igång igen liksom.
Mm.
Men när jag klev ner därifrån sen, så är det faktiskt en liten kille som kommer fram och så här, jag känner någon så här knackar mig på ryggen, så vänder jag om, så här, då säger han: "Ey, du var grym." Så det var men det var faktiskt skönt där. Då kan jag säga tröstade ingenting. Då tänkte jag bara säga håll käften, och sen gick det därifrån.
Men istället gick du raka vägen hem och fakturerade. Carl.
Ja.
Har du träffat någon människa från 1800-talet någon gång?
Nej. Min morfar var född 1902.
Ja. Och det är den äldsta människan du har träffat.
Jag tror det. Mm.
Du är inte ens när du var liten. För jag tänkte på så här, du vet, både du och jag, vi är ju födda 1979.
Ja.
Så det betyder ju att när vi föddes, då var ju de, så att säga, yngsta människorna som fortfarande var födda på 1800-talet. Då var de runt 80 år.
Mm.
Så det är inte helt långsökt att du och jag, när vi var små, faktiskt kan ha träffat 1800-talsmänniskor.
Ja, men det har ju säkert skett. Men den jag kan komma på, alltså verkligen träffat och känt och pratat med, så är det ju min morfar. Men han var ju tyvärr 1900-talist.
Jag är lite fascinerad av olika tidsepoker och sådär. Och om man till exempel tar andra världskriget, så tog ju det slut 1945.
Mm.
Men det finns ju fortfarande väldigt mycket människor kvar som kan berätta om andra världskriget.
Mm.
På samma sätt så finns det ju numera inte så många människor kvar som kan berätta om det första världskriget som tog slut 1918.
Mm.
Det finns ju några stycken faktiskt som fortfarande kan berätta om det.
Mm.
Men de blir ju färre och färre av naturliga orsaker. Och det var därför jag började fundera på det här med just folk från 1800-talet. För jag har faktiskt för mig att när jag var liten så var det en gammal tant som bodde granne med oss, som jag, du vet, kanske sålde jultidningar till. Och som jag... Ja, men, man lekte ju på gården och då brukade hon komma ut och säga hej och sådär. Mm. Och jag tror faktiskt att hon var född, tant Amanda, att hon var född slutet på 1800-talet.
Mm-hmm.
För jag började tänka så här att det vore ju grymt nu om man kunde ringa upp någon människa som är född på 1800-talet och liksom höra vad den har att säga. För de har ju upplevt väldigt mycket.
Ja,
men
de har ju inte upplevt så mycket av 1800-talet.
Förvisso sant, men ändå, det är ju en annan tidsepok. Men vet du hur många nu levande människor det finns kvar som är födda på 1800-talet?
Inte en blekaste. Menar du i Sverige eller?
Ja, vi kan faktiskt ta världen.
Världen?
Eller vi kan av och säga kära ledande fråga. Vi kan börja med Sverige.
Vi börjar med Sverige. Är det noll?
Ja, jag tror det är noll. Det verkar vara så.
Ja.
Man får väl också lägga till att sådana här siffror... Jag menar, det är ju inte alla som finns med i kanske i register och allt kanske inte var så noggrant då med folkbokföring då.
Nej.
Kanske inte i alla delar av världen. Så.
Mm.
Men tydligen, vad jag förstått, så finns det numera 5 levande människor som är födda på 1800-talet. Där då den äldsta är född 1898.
Så där ja. Och den yngsta 1899.
Ja, av de 5, ja. Ja, det stämmer, ja.
Jaha, vart kommer de ifrån? Kina känns som.
Den äldsta är i Japan.
Ja, just det, Japan.
Sen så tror jag det är 2 i USA. Och jag tror att den äldsta europeiska damen, alla de här är ju kvinnor för övrigt. Kvinnor lever ju längre än män.
Ja.
Ska vi tillägga. Den äldsta i Europa lever i Italien.
Mm.
Och i alla fall för ett år sedan, när hon bara var 112 år gammal, så bodde hon fortfarande hemma i sitt eget hus, klarade sig själv, gjorde allting själv. Och det är inte så illa i en ålder av 112 år.
Det är inte så illa. Och just att uppleva, eller inte uppleva, men i alla fall levt under 3 decennier. Sekel menar jag. Ja, men det är som att vi är födda 79.
Mm.
Inte så att vi har så mycket att snacka om.
Alltså, om du blir 122 år så kanske du också kommer få uppleva ett århundrade till.
Ja, just det.
Och just åldern 122 år faktiskt, det var så gammal den äldsta verifierade människan blev.
122?
122.
Ingen som blev äldre,
nej. Nej. Du tyckte inte det?
Nej, jag tyckte inte det var så imponerande faktiskt.
Alltså, det har ju i alla tider funnits folk som har påstått att de är ju äldre än så.
Jaha.
Du vet, någon gång på medeltiden bara, men han är 800 år gammal, kunde man säga, någon orakel, bara, han vet allt. Han har
själv verkar vara 42.
Ja. Nej, men det har varit mycket sådana här saker genom århundraden. Sen så har det ibland också visat sig att det kanske inte är den personen, utan den personens son som har samma namn och sådana där saker. 122 år blev hon. Hon var född 1875 och gick bort 1997.
Mm-hmm.
Men tänk dig det spannet och var född i slutet på 1800-talet. Då är man alltså tonåring, 18, under första världskriget.
Mm.
Då är man alltså 18 år när första världskriget tar slut.
Mm.
Man är väl medelålders när andra världskriget härjar för fullt. När folk landar på månen så är man ju redan pensionär.
Ja, fantastiskt. Man får ju upp en bild av 1800-talet. Om man är någon som är född på 1800-talet.
Ja.
Alltså jag får ju man tänker nästan att den har att det är någon slags riddare inkopplad. Men det är så här, det är ju överdrivet såklart. Men vad tänker du när du tänker 1800-talet?
Med 1800-talet, jag tänker mig liksom väldigt gammaldags kläder, häst och vagn. Jag tänker mig liksom en kombination av, alltså det är väldigt svårt att säga, men det är det man har sett på gamla fotografier.
Mm. Kanske lite bonusfakta här då. När kom den första rörliga bilden? Var inte det slutet av 1800-talet?
Ja, jo, det var det. Och fotokonsten fyller ju snart 200 år.
Ja.
Jag tror att det första fotografiet är från 1826 eller någonting sånt. Mm. Men då är det ganska dålig kvalitet. Det var en exponeringstid på 8 timmar. Men jag tror att fotot som vi lite upplever idag, att man kunde på ett praktiskt sätt fotografera svartvit, fotografera människor och det såg ut som ett gammalt fotografi. Det måste ha kommit något decennium senare eller ett par. Så runt mitten på 1800-talet så var ju fotokonsten väldigt välutvecklad och väldigt bra.
Mm.
Och då ligger det till så här att de har ju faktiskt hittat ett fotografi på en gammal dam som påstås på det här fotografiet att det är Mozarts fru.
Mm-hmm.
Så då har vi alltså en dam som faktiskt är född på 1700-talet.
Mm-hmm. Så hon är alltså den, vad blir det, den äldsta människan på ett fotografi?
Det eller vet jag inte om det är. Det vet jag inte. Men det är också en intressant länk till långt bak i tiden. Liksom, att det faktiskt finns 1700-tals människor som är fotograferade.
Mm.
För 1700-talet, det känns ju som att det är jävligt länge sedan.
Ja.
1800-talet känns ju fortfarande som någonting någon kan berätta om.
Mm.
Eller kanske våra farföräldrar har kunnat berätta om någon som har hört någonting på 1800-talet. Mm. Liksom.
En gammal 1800-talsstory.
Nej, men just eftersom på 1800-talet fanns ju foto och film och sånt där. Men inte jättemånga människor kvar.
Från den första tiden. Rörliga filmen då, har du någon bonusfakta om den?
Alltså det var ju en utveckling som höll på ganska länge. De första filmerna, det var bara så här 15 bildrutor, lite ryckigt och lite sådana experiment. För det var, man gjorde
ju... Det är lite hårfint var gränsen på film och lägga upp fotografier på raken.
Det blir mer som en GIF.
Ja, just första filmen.
När det liksom är bara 15 ryckiga bilder, till exempel den här hästen. Det var ju någon som radade upp en 15-20 kameror, stillbildskameror på en rad med små snören. Så sen när kom den häst och sprang förbi dem, så triggade den med kameran, så liksom trycktes de av. Mm. Och det har man ju liksom kunnat gjort om till rörliga bilder nu.
Just.
Men jag tror att spelfilmen kom ju där någonstans i slutet på 1800-talet när man uppfann celluloidfilmen.
Aha.
Man kunde liksom projicera den sådär.
Mm.
Och då var det bland annat den här filmen som, du vet, ett tåg som kommer in på järnvägsstationen.
Just det.
Det var ju en filmsnutt som var 30 sekunder lång.
Mm.
De filmade bara på ett tåg som kom in med järnvägen och folk på biosalongen, de skrek ju och trodde liksom att det var på riktigt liksom. Så de svimmade och trodde att det skulle komma in tåg på riktigt.
De svimmade. Vadå, filmen var 30 sekunder lång. Folk kom till bio. De byggde först och främst biosalonger för att visa den här filmen.
Ja, men det var flera olika filmer. Det var väl bröderna Lumière i Frankrike som gjorde den.
Gjorde de en trailer till filmen Tåget? En 5 sekunder.
La de ut den på YouTube? La de ut trailern på YouTube?
Vilken övertänning att kolla på en 30 sekunders lång tågfilm.
Nej, men man pratade ju om en tid när liksom spela in ljud var ju också väldigt, väldigt nytt. Man fick stå och skrika in någon tratt som graverades på en vaxrulle och lät skitdåligt.
Du, apropå tåg måste jag faktiskt dra ett litet sidospår. Att jag hade en lumpenpolare som var helt besatt av tåg.
Ja.
Alltså han...
Hade han sett den filmen?
Garanterat, garanterat. Det måste ju vara...
Hade han sett tåget kommer in till stationen av bröderna Lumière?
Du, han satt och kollade på... Han prenumererade på VHS-kassetter. Det här var alltså lumpen. Och han kunde sitta i det här uppehållsrummet när han liksom fick någon lucka för sig själv.
Mm.
Så satt han och kollade på de här tågfilmerna. Och det var ju tåg som kom in på perronger. Som filmen handlade om, i stort sett. Eller tåg som åkte in i någon tunnel, kom ut från en tunnel, åkte in skog. Åkte runt. Det stod bara lite grann vad det var för tåg och allt sådär. Han läste också då svenska tågtidtabellen som var som en tjock bok. Jag hade inte ens sett den igen. Men det är alltså som en katalog som man kan prenumerera på. Svenska tågtidtabellen. Den satt han och läste som om det var en bok.
Mm.
Men kanske det sjukaste av allt han gjorde. Det man verkligen... Alltså jag är ändå fascinerad av folk som har ett sånt här intresse. Jag blir alltid intresserad. Jag vill höra när de berättar om sin nördighet.
Absolut.
Jag
tycker det är roligt med excentriker.
Ja. Och det han gjorde då, som var extremt tidskrävande. Han satt och... jag såg att han satt och räknade. Han hade miniräknare och så här litet rutblock och satt och skrev komplicerade uträkningar. Då satt han med den förra årets tågtidtabell och jämförde med årets tågtidtabell. Och då såg han då, aha, nu har de plockat bort, eller det här visste väl han, att de hade plockat bort någon tågstation.
Ja.
Ja. Då räknade han ut hur tågen skulle gå det här året ifall den här tågstationen fortfarande skulle finnas. Det är fullkomligt onödigt att göra. Extremt krångligt såklart att räkna ut det här för han, du vet att tågen inte krockar och allt, ja, alla ska komma i tid.
Ja, ja.
När han räknar in de här gamla tågstationerna, om de fortfarande skulle finnas, hur skulle det se ut idag? Mm. Alltså det är helt otroligt.
Är han fortfarande tågintresserad?
Ja, det förutsätter jag att han är. Ja, men det finns ju folk som är väldigt så här tända på tåg.
Ja, men det är ju tåg och bussar. Det finns ju folk som åker på bussafari liksom, att de har sett alla bussar i hela landet.
Ja. Men just att...
Att man, okej, det är en buss där nere i Skåne, den har jag aldrig sett.
Ja, just
det. Där är man så tänd som man åker i Skåne. Och sen så sitter man vid busshållplatsen och väntar och så åker bussen förbi. Så, ja, nu har jag sett den också.
Ja, just det. Skönt. Bra. Sen är det väl också, men bara den här grejen att om man är så tänd på att åka tåg och ett visst speciellt tåg, att man liksom köper en biljett för att åka tåg.
Ja, just det.
Man har ingenstans att ta sig, men man åker Sundsvall tur och retur bara för att liksom få åka det här tåget.
Nu åker faktiskt jag ganska mycket tåg som det är. Och du åker ganska mycket bil, eller?
Ja, jag åker mest bil.
Ja. Jag har ju ingen bil, så jag åker ofta tåg när jag ska spela någonstans i någon annan stad.
Mm.
Så jag har ju liksom fyllt upp min tågkvot, eller om man ska säga. Jag åker så
det känns som att du kommer säga, men annars så skulle jag nog åka.
Jag skulle, om jag hade ett jobb där jag satt stilla på en plats och jobbade, så skulle jag nog faktiskt kunna åka tåg. Om det är något så här fint, självklart. Jag skulle nog inte åka X2000 Stockholm fram och tillbaka bara för att det är roligt. Men om det är så här ett lite äldre fancy tåg så skulle jag faktiskt kunna åka det för mitt höga nöjes skull. Jag har ju varit så här att jag skulle åka Orientexpressen.
Ja, ja, men det är ju en annan grej. Men alltså åka tåg i Sverige. Alltså det känns så ointressant så att jag vet inte vad.
Ganska skönt.
Det är jätteskönt att åka tåg. Men att det är ingen upplevelse. Det är inte som att gå på bio eller att gå på... alltså det, man sitter ju bara.
Men om man säger så här, du ska ner till Skåne.
Mm.
Vad väljer du? Flyg eller tåg eller bil?
Ja, då, jag tycker om att åka tåg.
Ja.
Ja, men jag menar, då ska jag ju dit. Jag säger så här, fan, ska vi hitta på något på söndag? Ja, ska vi åka tåg?
Jag åkte faktiskt tåg, vad heter den museijärnvägen i Mariefred?
Ja, det är väl också en... Det är inte helt okej. Okay. Men ändå, jag förstår. Jag förstår ändå lite mer grejen.
Ja.
Du kan ju inte gå ut efter en tågfärd där man inte hade något speciellt mål och känna att det här, nu var jag nöjd med den här aktiviteten jag gjorde.
Men säg inte det. Ja, okay. Sitta där, ha lite trevligt. Träden svischa förbi. Köpa en kopp kaffe i bistron.
Ja.
Prata lite med konduktören.
Ja, som såklart också är över 10.
Ja.
Ja, det är olika det där. Jag tycker det är hisnande när man tänker på hur åren blir mindre och mindre långa. Eller åren blir kortare ju äldre man blir.
Jag förstår inte.
Nämen. Det är så, som nu, liksom, skillnaden mellan en femåring och en tioåring är ju stor.
Ja, ja, absolut.
Medan en 30-åring och en 35-åring är inte alls lika stor.
Nej, det är sant.
Och då tänker då en 100-åring som tänker tillbaka 20 år på sitt liv.
Ja.
När den var 80, pigg 80-åring.
Ja, just det.
Alltså det är helt, jag tycker det är helt bisarrt man tänker 20 år. Det är ju hur lång tid som är, eller 10 år också. Om man skulle vara 90 och sen tänker man tillbaka eller. Mm. Vi träffar ju träffade inte vi en 95-åring i Italien?
Ja, när vi var och spelade med Patrik Hålar and his funky friends.
Yes.
Ja, just det, vi var ju på en bergsfest.
Ja, helt otroligt.
Ja, det var fantastiskt. Vi var alltså där i 8 dagar i Italien. Och vi spelade 4 av dem. Så var vi lediga de andra 4 dagarna. Ja. Och då var det ju bara någon slags matfester som vi var skit.
Det var helt otroligt. Alltså. Det var fantastiskt.
Det är också kanske en utlandsresa som vi kan komma tillbaka till.
Ja, det kommer vi nog ta upp någon gång. För det händer många roliga bonusar. Ja.
Men den här mannen då, som jag också vill minnas var 95 år.
Ja, det var han.
Det var ju lite språk... Jag skulle väl inte säga att det var språksvårigheter, för det löste sig. Men
han pratade ju inte engelska.
Det var ju snarare så att det var ju, vi pratade ju bara svenska och engelska. Och de, alla vi träffade, pratade bara italienska.
Mm.
Men det funkade liksom. Det var vår kompis Mattias Ribbing kom på den här tekniken att när de kom fram och frågade oss någonting på italienska så försökte vi liksom gissa vad de sa. Och så svarade vi på svenska. Var du med på den?
Ja, jag var med på den.
Så när de kom, du vet, så här, var skitglada. Och så sa vi bara, ja, maten var jättegod. Eller, någon,
ja,
eller
just
någonting
det,
sånt.
Just, ja.
Det var faktiskt ganska grymt. För man, då var det som att man förstod, men man behöll den goda stämningen.
Ja, men jag tror det där är rätt taktik. Jag måste bara inflika med en bonus. Att vi, när vi hade spansktalande gäster hemma hos oss. Och när min mamma ska försöka prata med de här som bara pratar spanska.
Ja.
Då gick mamma till och med in och sa ord på tyska.
Ja,
men du vet, det är helt onödigt. Det är bara babbla, och inte ens på engelska, det är ingen idé. Det är bara babbla på sitt språk.
Ja.
Precis som de babblar på sitt språk.
Så svarar man.
Ja. Så hoppas man att man liksom förstår varandra. Det är helt rätt taktik.
Men det var en gång, och det var när den här gamle, vise, 95-årige mannen som såg, han var ju väldigt pigg och nästan spänstel, om man ska säga.
Och hade en mästarröst.
Ja, han hade en sån här riktig, alltså, men om man tänker sig urtypen av hes maffiaröst från Italien, så han hade någon sån här, men
till och med Don Corleone skulle ju häpna över hans röst.
Men man märkte liksom att han stod i ett hörn ganska välklädd och såg på när vi andra hade festivitet liksom, hade trevligt. Och så höjde han sin arm mot oss och sa någonting. Han väste någonting. Och då var det verkligen lite så här upphetsad stämning. Nu måste vi höra han, vad har han att säga? Nu måste vi ta hit tolken, för vi hade ju en tolk. Och då kom tolken och översatte, och då sa den här mannen, vill jag minnas att han sa så här: jag är 95 år gammal och jag är nöjd med mitt liv. Det har varit fantastiskt hittills. Men när jag ser ert gäng, då önskar jag att jag var ung igen. Och då var vi nästan så här, vi var nästan rörda.
Ja, absolut. Det var just de här pauserna som blir att han säger med sin raspiga röst, och sen får man höra vad han säger.
Ja.
Och så vidare.
Ja, det var... Jag kommer inte ihåg, men det var nästan som att vi nästan bugade lite grann.
Det var lite
så här, jag vet inte om man ens kunde applådera, men man bugade av respekt på något sätt.
Ja.
Men det var en fin sägning som vi kommer ihåg än idag.
Absolut. Jag minns också att vi sjöng Staffan var en stalledräng som en liten hyllning till dem.
Hur fan kan du välja den?
Jag vet inte.
Det var ju, ja, de hade ju sjungit och spelat.
Ja, vi tänkte att vi måste sjunga någonting för dem.
Eller om det till och med var så att det var en request att vi var tvungna att sjunga.
Nej,
eller framföra någonting. Men vi hade inga instrument med oss.
Nej, men det var bara så att de sjöng ju massa sånger och du vet så här. Då är väl en klassiker är väl som svensk att man sjunger Helan går egentligen. Ja. Det är väl en standard kan jag tänka mig.
Vem var geniet som kläckte att du istället?
Jag vet inte, var det Kalle?
En varm augustikväll.
Ja, men det var ju det som vi tyckte var lite kul. Att vi i högsommaren skulle sjunga Staffan var en stalledräng och liksom så här. Men vi var också rädda för att det här var en allmän känd melodi. Och att det här var, vi bara sjöng en svensk översättning av typ den italienska varianten av den här jullåten. Att de skulle säga, fan, shit, de där grabbarna är helt sjuka som sjunger den här jullåten.
Ja, just det. Nej, men snart är det jul igen.
Ja, god jul.
God jul. Ja, då är Runda kiosken slut för idag. Det femte avsnittet.
Det är femte avsnittet. Och jag vill bara tillägga här nu. Ni som har lyssnat nu hela vägen till denna stund. Ni har ju uppenbarligen inte somnat eller stängt av eller gjort någonting sånt där. Ni kanske har valt ett sätt att lyssna på den här. Ni kanske har laddat ner på iTunes, vilket man kan göra. Man kan också lyssna på ekuriren.se/rundakiosken. Men det finns ju fler alternativ man kan lyssna på det här. Och då vill jag också nämna att man kan gå in på en sajt som heter Podomatic. Där finns själva RSS-feeden till det här programmet. Om man vill liksom ha det till någon slags app eller något. Jag vet inte riktigt. Men det finns ett ytterligare alternativ ifall ni vill prova er fram på er telefon. Om ni har någon slags Android eller någonting så kan man gå in på Podomatic. De har en app eller något sånt också som man kan ladda ner och söka där på Runda kiosken.
Det där fattar jag ingenting av. Men vi syns nästa fredag.
Ja, och maila in till oss på rundakiosken@gmail.com.
Vi hörs på fredag.
Hej då.
Hej då.